Lever du i ett förhållande nu?
Nej, det gör jag inte.
Shall we?
Ja, vi får, det där får vi
prata. Jag är omgift.
Du är omgift?
Ja.
Ja,
en markering.
Nej, men jag hörde att det låg en fråga här.
Ja, men jag kände det. Ta omgift. Sätta ner. Inte så där.
Inte så där.
Ja, men det är liksom Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi en exklusiv inledning som känner till. Men det hörs i radion. Och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension efteråt. Maila mig också på dilemma@mixmegapol.se så ger panelen sina tips och synvinklar på ditt bryderi. Dagens panel är magnifik. Vi har Rickard Sjöberg här. Tillbaka.
Ja, hej. Hej. Tack.
Take that, programledare för Forskholm i Lärm. Och du gillar att sitta på höger flanken.
Ja, det är min andra gång här och jag är jätteglad för att vara tillbaka. Och jag har suttit på samma stol båda gångerna.
Härligt.
Ja.
Och du är inte bara programledare för Forskholm i Lärm. Jag har även fått reda på att du har vunnit SM i roddmaskin.
Ja, det stämmer.
Varför skrattar du för? Varför satt du
ja,
inte
men det är befogat. Vad är det?
Det är en roddmaskin på gymmet, har du inte sett en sån?
Ja, men finns det SM i det?
Ja, det lyder under Svenska Riksidrottsförbundet. Så att jag och Sveriges bästa roddare, Anders Pakeus, vi rodde tvåmannarodd, 2000 meter, och vann SM förra året.
Okej, men ni kom ingenstans, ni satt bara...
Vi kom absolut ingenstans.
Vilken metafor för livet själv.
Ja, och så kom jag 12 av ungefär 30 i singelklassen. Så jag var... 18 år äldre än näst äldste deltagare.
Oj då.
Den frågan är nästan 800 000 kronors nivån.
Ja, den är svår. Vad har Rickard...
Man ringer en gång. Men nu vet ni det. Jossan Crafoord.
Tjenare.
Som har varit med sen Dilemma hade mjölktänder.
Ja, det är faktiskt fantastiskt det ändå att man är
nästan,
en sån.
Nästan 3,5 år nu.
Ja, en gammal inredning. Men det var ett tag sedan.
Det var det.
Sen sist, var väl en månad sedan eller något. Så att jag är glad att jag fortfarande är välkommen.
Du är det, tack. Josefin Crafoord. Sen har vi Faro och Grot.
Ja.
Inte varit med lika länge som Josef, men bra nära.
Ja, bra nära.
Ja. Och du är
men jag är inte 90-talets it-girl she was.
Ja. Vad är du då?
Jag är 2000-talets it-girl.
Okay. Men du, Faro, vi måste boosta ditt självförtroende här. För då, vi har fått ett mejl, vi får ju mycket mejl hit också. Ja. Folk berättar lite grann vad de tycker om er i panelen. Om de har följt ett råd, eller hur, Josefin Crafoord? Det var någon som gjorde det här om veckan och det gick det inte speciellt bra för.
Han eller hen hade inte lyssnat ordentligt.
Okay.
Kom vi överens.
Det kom men här är det i alla fall Faro och Grot som har fått ett litet brev här via Dilemma. Hejsan, bästa Dilemma-panelen, skriver den här mannen då. Tack för hjälpen senast. Jag använde tips jag fick av Faro att hålla med och överdriva hur otroligt jobbigt det var för min kollega som hela tiden tjatade om sina bekymmer till mig. Det funkade och hon slutade.
Tack!
Jag säger det. Jag såg hur nervös du var där, Faro. Tänk om det kommer någon dom här nu.
Jag blev väldigt rak i ryggen.
Man är alltid nervös när man får mejl från lyssnarna. Då kan det vara...
Ja, det är på riktigt alltså.
Så är det. Vi får se hur duktiga ni är. Om ni får några fina kärleksbetygelser från lyssnarna efter detta.
Mm.
Det har kommit till min kännedom att någon av er har ett dilemma idag. Och det är Faro och Grot.
Ja, det stämmer bra det.
Berätta.
Jo, så här är det. Det här är väl ett dilemma som de flesta delar med. Ett ganska vanligt återkommande inslag i vår härliga dilemma-panel. Och det gäller Swish. Och det gäller pengar.
Mm.
Och då är det så här att jag förespråkar ju det här när man är ute och äter middag med varandra ett gäng. Att då betalar en och så kan de andra swisha. För annars blir det ja, men
det är smidigt.
Ja, nu generaliserar jag väldigt hårt. Men när man är ute med ett tjejgäng så är det lätt att telefonerna åker upp och kalkylatorn åker upp. Och så kan man bara, jag drack bara ett glas vin så då får jag nog få betala så här mycket. Du vet,
och de betalar aldrig dricks.
Du ska betala personen. Nej. Kvinnfolk.
Nej,
aldrig betala dricks.
De som swishar betalar dricks.
Nej, men och då brukar jag vara den som så här, för att undkomma det här, alltid fort upp med kortet, alla andra swishar. Men då har jag en kompis som har satt i system att avrunda neråt. Och det handlar ofta om så här 20-30 kronor, det är väl inte så mycket. Men sen byggs det ju på. Åren går. Och det börjar gnaga. Det är att den här personen alltid blir har han vi kan säga han det är
han
ätit för 515 kronor, då swishar han 500 kronor. Nej, så får man inte göra. 323 kronor, då swishar han 300 kronor.
Men det är lite speciellt, för någonstans om man är ute och käkar så lägger man väl också någonting litet dricks, tänker jag. Så att han borde ju faktiskt swisha uppåt då.
Ja, så har jag inte tänkt.
Så men det
känns
ju,
problemet är att det känns ju så gnidigt att komma och bara... Liksom, när man får, vad man swishar när man kommer hem, får man swishet, så ser man det. Då vill man inte smsa bara... Det blev 515 faktiskt. Jag vet inte vad så, men det fanns 15.
Men de som rundas neråt ska ju straffas hårt, om du frågar mig. Vad tycker du, Rickard Sjöberg?
Jag tycker det också. Jag tycker också att en del av det här problemet ligger hos dig, Faro. Därför att du har låtit det här hända år efter år efter år efter år. Och det är inte okej. Okay. Så nästa gång du är ute med den här hennen.
Det var då, en han.
En hanen. En hane. Då skulle du säga till honom, vet du vad? Den här gången avrundar vi uppåt.
Ja, vi också. Den här gången avrundar vi uppåt. Det är gemensamt.
Du kanske ska säga summan han ska swisha bara.
Ja, för det var extra tydligt.
Ja.
Det som är så märkligt med swishen där är att det är ju ingen extra... Det är ju inte lättare för dem att avrunda neråt. Det är ju inte lättare att skriva 400 än att skriva 423.
Det är ren snålhet.
Nej, det är snålhet. Fast det kan också vara tvärtom. Jag har varit med om situationer där man har varit ett gäng... Och så har någon viftat med kortet precis som du har gjort. Och så har vi runt om bordet då swishat med dricks. Men sen när personen betalar så lämnar han ingen dricks. Eller hon. Han
hur brukar du göra?
Och då gick ju all dricksen till Mr. Mrs. Swish.
Som en administrativ kostnad.
Ja, det är lite speciellt. Det är också speciellt.
Det är för då sitter man där och bara... Ja. Kort.
Och dessutom är det avdragsgilt, för han skriver upp det här på företaget sen. Eller? Ja.
Man kan också ta upp kortet och vifta med kortet. Ta ner det och låta någon annan betala.
En Mona Sahlin, man viftar med kortet. Ja, men så här, det som är utmanande för mig är att jag avskyr ju snålhet själv. Så jag vill ju inte känna mig snik. Det är det som jag tycker är liksom, det som känns jobbigt. Att jag vill inte känna mig som den som bara, du... Det handlar ju om så lite pengar.
Ja, men du, rädslan för snålhet kan ibland vara värre än själva snålheten. Så jag tycker att du ska gå igenom den vägen och inte känna dig snål, utan bara säga att det här är inte okej.
Okay. Och rannsaka mig själv. För enligt Rickard så är ju problemet mitt.
Ja,
du är en del av problemet.
Jag fattar inte sätta ner foten, tror jag.
Ja, men man kan ju också vara lite tydlig. Bara säga, men swishar du mig 550 då? Alltså att man... Lite så här är tydlig, för det blir lite konstigt också om du nu ska säga nej, alla gånger som du har avrundat neråt, alltså komma med det nu, det
har du räknat. Alltså, du vet vad, jag hade min allra bästa kompis, vi bodde i London ihop, och så 2 år efter London kom han och bara, du, det var de här Tesco-kvittorna. Nej, men... Jag bara, va? Tesco är typ Ica då i London. Jag bara, jaha, hur mycket var det? Ja, det är 174 kronor alltså i svenska då, om man
Byt kompis.
Det där är läskigt. Han suttit med de där kvittorna i två år och bara, nej, men, inte idag. Not today, Satan, men imorgon ska jag vara på.
Men Farao, det här problemet som du har nu, vad kan du säga vad det är du är rädd för? Är du rädd för att framstå som snål och gniden och att du har uppmärksammat det här överhuvudtaget? Eller vad är ditt problem i det här?
Jag är rädd att bli solovårad. Blåst på pengar.
Ja.
Nej. Nej, men det är bara en principsak, så känns det. Jag är inte rädd att uppfatta som snål egentligen så. Det är mer en principgrej att säga, nu har jag fattat att den här personen har satt det här i system.
Och när du säger det till honom, vad är du rädd för då? Vad kan hända liksom?
Ja, ingenting.
Att han ska säga det som
när du säger det så.
Nej.
Men handlar det inte mycket om hur den här personen i fråga har ställt också? Kan jag tycka, om jag till exempel är med en person och käkar och jag vet att den här personen kanske har jättetajt ekonomiskt, då skulle jag aldrig tjafsa om det. Men om jag vet
att... Den goda hemsamariten Josephine Crawford. Men... Vet du vad, gubben? Jag betalar den här kaffen till dig. För jag vet att du lever knapert.
Nej, men vadå?
Har man det knapert så går man inte ut och käkar för 423 till att börja med.
Jag gör det jämnt. Alltså,
men du har inte så knapert.
Jo, jag kan ha det knapert emellanåt. Och då, och
du bor ju för tullarna. Jag är bara rika människor.
Nej, men alltså när man har... Alltså, knapert och knapert. Men alltså jo, ibland så gör man just så när man har det knapert, för att man vill ändå ha det lite härligt.
Okej.
Ja.
Sätt ner foten, känns det som att alla vill att du ska göra, helt enkelt.
Och ja, jag tycker jag fick mycket klara svar här.
Och var inte rädd för att framstå som snål.
Nej.
Nej. Tack så mycket. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Marco. Jag driver en restaurang och har ett gäng stamkunder som kan vara rätt så jobbiga. De är här nästan varje helg, högljudda och livliga. Oftast gör de inga övertramp, de tar bara mycket plats. Däremot så kan de leka poliser ibland. Säga åt andra gäster vad som är okej och inte. De vaktar platser åt varandra, rättar andra gäster i oskrivna regler och så vidare. Dessutom är de lättkränkta. Jag vill ju ena sidan inte förlora ett gäng bra kunder, men å andra sidan så kanske jag håller på att förlora kontrollen på min restaurang. Jag vet inte om affärerna hade blomstrat ännu mer om de inte hade suttit där. Men jag undrar, vad hade ni gjort i min situation? Undrar restaurangägaren Marco. Far och grot.
Oj, ja, vet du vad? Där hade jag nog spelat om ett spratt. Mm. Alltså jag hade sagt, liksom, vet du vad?
Jag menar, man borde inte där längre.
Försöka förelämpa dem eller?
Nej. Dra på trissor.
Ja. Ja. Farfar Farao har talat
trissor. Farfar Farao spelar ett spratt. Ja. Nej, men så här, jag hade nog lurat dem och sagt, vet du vad? Vi har börjat med tema på helgerna. Och det är tema tystnad på just den här delen. Alltså det är jättekonstigt. Men det här är från ett franskt restaurangs liksom, kedja som har det här. Och det är så jäkla häftigt. Man äter under total tystnad. Mm.
Och så är de enda som gör det.
Ja. Mm. Okay. Då kommer de ju trötta. Och jag tror så här, you win some, you lose some. Alltså du behöver inte oroa dig. Alltså du vill ju inte sitta med en situation där du bara har det där gänget till slut. För de kommer ju dö. En vacker dag.
Och då har du ingen ström. Kunder driver in lite stål. Och pålitliga kunder. Vad säger Josefin Kraft för dem då?
Ja, men alltså jag hade tyckt det var jättejobbigt att ha en restaurang och några gäster som håller på och giddrar med andra gäster. Jag kan ju inte låta bli att tänka på den här fruktansvärda incidenten jag själv var med om när jag var och käkade med min mamma och det kommer någon kvinna och säger åt mig att jag har för mycket parfym på mig, att jag måste gå till toaletten och tvätta av mig.
Skojar du?
Detta hände! Jag tycker att det var
hon
så...
Hon kommer fram till dig och säger du luktar för mycket parfym.
Ja.
Men vad ska han göra här? Ska han ta bort de här gästerna som då är stamkunder till förmån då för kanske de andra
man
gästerna?
Man kan ju inte ta bort gäster så, men däremot så tycker jag take action precis när det händer. Inte vänta eller sådär, utan när det händer. Mm. Och så tar man ett allvarligt snack. För man har ju respekt för restaurangägaren.
Vad säger Rickard Sjöberg?
Jag håller med Josefin här, för jag tycker det är... han måste ju fundera på vems restaurang är det här egentligen.
Mm.
Och det är ju hans. Hur vill han att atmosfären ska vara på hans restaurang? Och så får han helt enkelt åtgärda det som är fel. Och i det här fallet så är de här gästerna och deras uppförande. Och då, ja, det, precis som du säger, det är som hundar. När de kissar inne, då hugger man liksom.
Då hugger man, precis. Då tar man tag i nackskinnet.
I nackskinnet,
liksom,
hårt och bestämt. Ut med dig.
Men jag kan ändå förstå Marco här, för han driver en restaurang. Och jag tror det här är ett vanligt problem. Ah, du har 10 stycken stamkunder som kommer dit, blir lite för fulla bland med högljudda, men de spenderar 10 000.
Fast de kommer bara inge så mycket mer respekt.
Precis.
Och de kommer vilja fortsätta komma tillbaka. Kolla på franska restaurangägare till exempel. Det är liksom en helt annan pondus på något vis. Vi här i Sverige, vi är lite så mesiga, bara nej, men inte ska väl jag. En gång blev jag utslängd från en taxi till exempel. Jag var lite stökig i taxin helt enkelt. Och då var jag ju upprörd. Men sen dagen efter...
Hur är man stökig
i en taxi? Jag blev så jävla nyfiken nu.
Var du själv i taxi?
Nej, jag var med en person, men det var nog mest jag som var stökig. Men hur som helst så vill jag bara säga, jag vill ge den här taxichauffören rätt. För det han sa var så här, det här är min arbetsplats.
Mm.
Och då var jag så här, men dagen efter så skämdes jag lite. Och jag tänkte på det där.
Vad sa du då? Det här är min arbetsplats. Och Josefin sa
det är klart att det kändes jobbigt och förnedrande i stunden. Men jag respekterar det. För han hade ju rätt.
Mm.
Varför ska jag hålla på och stöka och kaosa in där på hans arbetsplats?
Det han eventuellt kan förlora på att berätta för de här människorna hur han vill att atmosfären ska vara i hans restaurang, det kommer han vinna i andra änden någonstans.
Mm.
Med respekt hos andra kunder. Och förmodligen så kommer han inte förlora de här vildhjärnorna, utan de kommer att komma tillbaks och fortsätta ha kul. Och man säger det på ett snyggt sätt. Liksom.
Och han har skrivit hit, han mår ju dåligt att återkomma dit.
Ja, men så här vill jag ha det på min restaurang. Jag uppskattar er supermycket som kunder. Jag tycker det är jättehärligt att ni är här. Men det här gillar inte jag. Och det tillåter inte jag på min restaurang. Från och med nu så måste det liksom bli ordning och reda.
Men jag håller med Rickard till 110%. För jag tror att han ska försöka få med sig de här mer än att få dem emot sig. Jag tror inte att han ska säga åt dem, utan jag tror att han ska så här, kanske en kväll, vet du vad? Idag bjuder jag laget runt.
Bra idé.
Men vet du vad? Så här är det. Jag behöver ha er med mig. För ni profilerar min restaurang så jäkla bra. Och jag
älskar er som stamkunder, men jag vill få in fler gäster och ni måste vara med på det, att vi gör det här ihop liksom. Ni är som del av den här restaurangen.
Är det där tyckte jag var det, allting blev
okay. Tillsammans så löser vi det här.
Fram tills att fara och börja prata med om det här sista så var allting toppen. Det där, alltså, fruktansvärt förslag alltså.
Nej, jättebra.
Jo, nej.
Varför då?
Dadda, hink och spade. Med vuxna nej. Människor. Nej, men fy.
Bjud på en runda. Bjud på en runda. Och så håller vi varandra i handen och så säger vi, nu går vi framåt i livet och så gör vi saker bättre.
Så får man inte respekt.
Bjud på en runda och du tror att de blir tysta av dig.
Ja, nej.
Okej.
Ja, men fram till dess var det bra.
Tack så mycket. Hejsan Dilemmapanelen, jag heter Vanessa. Jag och min sambo har ett barn ihop. För 2 månader sedan förlorade han sin andra dotter från en tidigare relation. Jag sa att han borde vara med mamman och sörja sin dotter. Sedan dess har han varit borta. Jag har träffat honom några få gånger, han verkar ha flyttat ut. Han bryr sig inte om vår dotter, jag har frågat om oss, om vad som händer, men inget svar. Han har varit otrogen med sitt ex i början av vår relation, men nu är ju omständigheterna väldigt extrema. Det har gått 2 månader. Jag förstår att han sörjer, men hur länge ska man vänta? Undrar Vanessa.
Vanessas sambos dotter från ett annat förhållande har gått bort.
Ja, och nu har han sörjt och i sorgen så har han
försvunnit
från henne. Mm. Mm. Och det här... 2 månader är ganska mycket.
Ja, det är mycket, ja. Men... vad är mycket? Vem är det som ska, vem ska berätta vad som är lagom i en sån här situation?
Du! Ja. Men det är därför vi är här!
Ja, förlåt faro. Då kan jag säga så här. Nej, men det är ju det här är en mardrömmen på jorden nu. Att förlora ett barn och tyvärr sitter ju hon i en situation där hon har väldigt svårt att ställa några krav överhuvudtaget. Hon får ju bara vara följsam känner jag och vänta ut honom.
Är det inte också så att Vanessa kan känna sig att om jag har en relation med den här mannen och han kan inte vända sig till mig när han sörjer, då känner jag mig otillräcklig, då kanske det är fel man. Jag är inte rätt för honom.
Absolut, och när hon känner det, då får hon ju försöka hitta honom och ta upp det med honom.
Ja.
Om han inte har dykt upp i det laget.
Och men inte anklaga honom utan bara säga
så. Nej, så här mår jag. Mm. Det är nog bra att utgå från sig själv. Så här mår jag av det här och jag förstår att du lever helvetet på jorden.
Mm.
Men vad kan jag göra för dig?
Mm. Vad säger Josef?
Hade de 2 barn ihop också?
De har ett barn ihop, ja.
Ja. Mm. Men där blir jag lite förbryllad. Okay. Alltså, varför? Jag menar, han har ju det barnet att ta ansvar för och ta hand om. Hade jag varit henne så hade jag verkligen varit mån om att få tag i honom och försöka hjälpa honom så gott det går med vad han nu må tänka behöva för att komma vidare. Inte bara sitta och vänta och låta honom ha sin tid. Jag tycker hon ska kliva in och stötta och hjälpa. Och jag blir bara orolig att han sitter liksom och har grottat ner sig totalt någonstans.
Mm. Han hänger ju med exet som då är mamman till barnet som har gått bort.
Ja, och jag menar jag förstår att han gör det och det ska han ju såklart kunna fortsätta göra. Mm. Men
jag förstår att man resonerar så att man vill stötta varann och man vill finnas där för varann. Men jag tror att det blir... liksom nästan destruktivt. Jag tror att man blir i sorgen. Nu pratar jag alltså om mannen och hans ex som har det här barnet ihop som har gått bort. Att de kan nog inte hjälpa varann. De föder sorgen med varann snarare. Mm. Alltså 2 månader precis lagom. Nu behöver hon säga så här, vet du vad? Nu behöver du ha ett moving forward liksom vision. Nu behöver du... alltså ingenting förtar den här sorgen. Mm. Det här är det värsta den rämnar under dig. Men du har en annan dotter och du är skyldig den här dottern som har gått bort att fortsätta leva. Mm. För du har ett liv som hon inte har och det livet måste du... nu lever du inte det livet. Nu är du också död i princip. Och det är inte optimalt.
Alltså, och den här dottern som också lever sin andra dotter med den frun han nämnde.
Exakt. Mm. Så han, och jag tror inte... jag tror man ska... och sidosätta all typ av svartsjuka, för jag är övertygad om att Vanessa inte är svartsjuk.
Alla sådana tankar får ju komma sekundärt, känns det som.
Ja, och jag tror inte att Vanessa är svartsjuk, för hon har redan tillåtit honom så länge med den här. Utan hon verkar mer perplex nu, som att hon vet inte riktigt vad ska göra.
Mm.
Och då är jag ju en evig förespråkare om en präst.
En präst?
Ja, en själavård. Alltså gå till någon och prata helt förutsättningslöst. Funkar det, då kanske man ska ta in en terapeut. Så här, han behöver hjälp och han kan inte få hjälp av sin exfru. För de, it's a blind leading a blind.
Präst är gratis. Präst
är gratis. Jag gillar gratis!
Man ska ge honom tid att sörja, självklart. Och det faller sig naturligt att hans sambo då får ta hand om den gemensamma dottern efter den här sorgen. Men inte hur länge som helst. För att, precis som ni säger, hans liv och hennes liv och deras gemensamma liv måste fortsätta. Och det, så, det börjar väl bli dags. Sök upp honom liksom.
Sök upp, kavla upp ärmarna och var den som hjälper. Alltså hjälp, erbjud inte bara hjälp utan kliv in. För jag tror faktiskt att ibland behöver man också, det har man ju själv varit med om när man har haft det tufft och jobbigt. Det värsta jag vet då, det är folk som säger så här: nej, men hojta om du behöver hjälp med något.
Jag finns här, du behöver något.
Tror du jag kommer hojta? Tror du jag kommer ringa dig? Nej, det händer inte.
Man behöver
någon som kommer, knacka på dörren, ha med sig liksom någon jävla hämtmat och sen släpa den till en psykolog om man nu behöver det. Alltså så ska det vara, så ska man hjälpa.
Först partaj, sen präst.
Ja, så har du det. Tack så mycket. Nu så, hejsan, jag heter Lena. Jag är en 55-årig högstadielärare. Jag har varit singel i 5 år och har flera gånger blivit kontaktad av före detta elever i åldern 19-34. Det är väldigt specifika. Det är flörtiga inviter om att ses, alltså sex, skriver hon också inom parentes. Om det skulle finnas en missuppfattning. Mm-hmm. Jag har alltid tackat nej, skriver hon, eftersom jag inte tyckte det varit kom il faut. Men har börjat tveka. Vissa har ju hunnit växa till sig till stiliga unga män. Borde jag tacka ja till dessa inviter och tänka lite mer YOLO? Hon är ju street, den här kvinnan. Ja. Vad säger Josefin Kraffer?
Ja, alltså den här den är lite klurig tycker jag. Alltså, det verkar inte handla om en specifik direkt. Hon verkar mest vara så här, ja, let's go, nu kör vi till höger och vänster och hitan och ditan. Och då är man ju, då är det ingen fara på taket på det viset att hon kan bli sårad eller så. Nej, men hon kanske ska testa i alla fall. Alltså, om det nu är ålder 19-34 så kanske hon ska köra på någonting där lite högre. Alltså den övre skalan ändå.
Varför då?
Annars blir
börja det. Börja neråt och jobba upp skulle jag säga.
Tycker du det? Ja. Ja, jag tänker tvärtom. Men, kör.
Att du är lite tveksam här och överraskar mig faktiskt.
jag förstår det.
Vad är du rädd för, Josefin?
Nej, men jag tänker ju såna här konstiga banor. Alltså, jag tänker utifrån mig själv. Nu kanske inte hon har några barn, den här kvinnan, men jag har ju en sån som är 23. Och då blir det ju då att 23 och neråt, eller 25 till och med neråt, det är ju verkligen barn för mig.
Vad säger Rickard Sjöberg?
Ja, men det jag försöker höra hos dig här nu, Josefin, du är inte säker på att alla kommer må bra av det här.
Det kanske är det, eller va?
Varken hon eller de här killarna kanske kommer att må bra om hon fullföljer allt för mycket, allt för ofta med vem som helst.
Ja,
är det du försöker
fast
komma
om det är ofta med lite kreti och pleti, om man säger, då tror inte jag att det är någon fara. Faran kan bli om, du, liksom, om hon snör in på en och så blir det någon konstig situation.
Du är rädd att hon ska bli sårad?
Det är nog det jag är rädd för.
Farogrot, du sa just do it innan du ens hörde brevet. Står du fast i det?
Ja, nu skulle jag nog vilja säga just super do it. Alltså, verkligen supergör. Så länge man inte är med klammeri med lagen, då får man göra precis vad man vill. Och jag tycker att absolut att hon ska göra det. Det är väl fantastiskt. Hon är 55 år. Hon verkar vara lite street. Hon verkar leva livet. Lev livet fullt ut.
YOLO.
YOLO. Och hon verkar också väldigt på det klara med vad det här kommer leda till. En trevlig stund. Mm. Det verkar inte som att hon är, jag börjar förälska mig någon av dem. Ingenting sånt, utan hon bara liksom vill bli lite uppskattad. Gud, kör på.
Kan det vara så att Lena kanske rent har sagt upp sig från jobbet för att kunna flirta med de här rätt
lagligt? Men det är ju lagligt. Det måste vara check och bok på lagligheten i alla fall, 19-34. Det är väl inga problem.
Det är superlagligt.
Men jag håller med dig, Faro, men med en reservation, för ha tentaklerna ute och alla tentakler ute för att liksom känna efter, mår du bra i det här? Känn efter varje steg liksom. Mår alla bra? Är alla
okej?
Men
det är därför hon ska börja med de här 19-åringarna. För de är så jävla rädda. Så att då kan du liksom...
Nej, men det är de som kan må dåligt då.
Ja, men det är ju inte hennes ansvar.
Men jag tror alltså 19-åringarna kan ju må dåligt också.
Det var alltså, det som...
Aha, var det det? Ja,
men vadå, det är de som har gjort inviten.
Jo, nu får... men de är ju helt förvirrade. De är ju så här hormonstinna småkids.
Jag anammar alltid det var du som började.
Där får faktiskt hon ta ansvar, tycker jag. Kör inte på dem som är 19. De är helt snurriga bollar.
Ja, vad går gränsen för 19 då?
Nej, 25 säger jag uppåt.
Trist.
Det hör du, då har vi ribban.
25 sätt dig på valfritt Joe and the Jew, säger jag till er.
Men också 30.
Och så bara håvar du in. Shake efter shake.
Men lyssna här, mellan 55 och 34, det är 21 år. Och det finns ju förhållanden som är riktigt bra förhållanden med större gap emellan. Så att det kanske kan bli något med någon av de här killarna.
Men det ska inte det primära vara.
Nej, hon ska, det ska hon, inte vara. Hon ska ha kul. Hon ska ha sex. Ja. Ska kul,
det verkar vara det hon är ute efter i alla fall. Men man kan hålla dörren öppen för vad som helst.
Absolut. Ja. Men var väldigt varsam så att du inte sårar dig själv. Hej Dilemma-panelen, jag heter Robert. Min mamma har börjat spåra ur i sin jakt efter extra priser. Vi bor i olika städer, men hon lever tillsammans med sin man och de senaste åren har hon fyllt upp skåpen och källaren med saker som hon fått bra pris på. Senaste besöket roade jag mig med att göra en inventering. Bland annat har hon 14 flaskor sköljmedel, 60 flaskor shampoo, 72 paket kaffe och 176 toarullar. Dessutom tvingas hon slänga kilovis med mat som hinner gå ut innan den äts. Det drabbar ju inte mig, men jag tycker ändå synd om henne som kastar massa pengar i sjön. Borde man lägga sig i här? Eller ska mamma få hårda i fred?
Ja, alltså,
Jussan.
Jag känner igen det där lite grann på det viset att min mamma är lite bra på att just handla billigt och mycket. Hon köpte 100 tomatpuré. 100 tuber.
För att det var billigare.
Tomatpuré. Det kostade bara 1 krona styck nämligen. Mm. Så det var ju jättebra.
Men du visste man när man kom hem till mamma.
Så sa hon så här: åh, kolla vad jag har, kolla här, jag har så många. Du kan ta några om du vill. Alltså, hon kände sig jättegenerös. Och jag bara...
Hey, big spender!
Jag tog, nej, men ta inte en. Du kan ta 3, du kan ta 5.
Det är en goodiebag när man... Vet du vad jag gör? Jag vaskar den här tomatpurén.
Och då också så här, varför var tomatpurén så billig? Jo, för att det var väldigt nära utgångsdatum. Så, jag, det, ja.
Så ta 10.
Ja, men jag låter henne hållas. Jag vet att hon njuter av det där.
Jag kan ju också se att min mamma blir väldigt glad över det här. Alltså, hon köper väldigt mycket mat på Lidl till exempel. Och då sitter hon ju varenda middag och säger att men tänk att det här är från Lidl. Men gud så gott det här var. Men gud, man tänker ju inte ens att det är från Lidl när man äter det här jättegoda. Men sen kan det gå till överdrift. Hon var på Ullared någon gång och då köpte hon 52 toaborstar.
Nej.
Och då tänkte jag, vad ska du med dem till? Men hon bara, men vet du hur billigt det här var? Men då blir det lite som Jossans mamma. Då är hon ju ganska frikostig med toaborsten och andra sidan. Vill ha, ta 3 toaborstar.
Och då vet du vad, jag slänger en burk tomatpuré.
Ja, men då tycker jag så här, det drabbar väl ingen. Alltså så här, om hon blir glad för det, det är ju inte så här... Alltså skulle hon bli skuldsatt och skulle vara så här, nu har mamma köpt så mycket så att, liksom, att det börjar se ut som sån här extreme hoarding hemma, att liksom pappa kommer inte in i sovrummet längre för mamma dukat upp en toaborstar så att han, de har sett på 3 år liksom, men han är där bakom toaborstväggen någonstans. Alltså det, då hade det varit en sak, men nu är det så här, ja, hon blir glad för det. Let her do it.
Ja, blir hon lycklig på det. Alla är lycklig på
sig. Lägg inte i mamma.
Vilka sjöbär, vad sa
de där? Det jag tänker är ju att de här toaborstarna och tomatpurén håller ju. Det är ingen fara att det var kort datum.
Ja, nu låter du som min mamma. Nej. Exakt. Alltså,
hur många tomatpuré har du hemma?
Jag har massvis med tomatpuré. Alltså,
det där är det värsta argumentet.
Bara, snacka inte ner tomatpuré.
Jag får sån panik på det där. Du vet. Man bara, men vänta nu, den här grädden, den är 1 månad gammal. Ah, det funkar i matlagning. Jaha. Nej,
men kan man lägga till så? Man ska vara uppmärksam på saker. För det är väldigt vanligt att man liksom, när man blir äldre själv och så flyttar man hemifrån och så tycker man att ens föräldrar lägger sig i hur man lever. Men jag tror att det är precis lika vanligt att barn börjar när de blir äldre lägga sig i föräldrarnas liv. Att ni borde göra så här och vad fan inte, där borde ni renovera. Ni ska inte renovera badrummet upp, ni ska renovera det där nere. Du vet, så här.
Ja, men det är payback.
Nej, jag säger att mina föräldrar, de har gett mig freelade and look at me.
Men jag tycker att alla de här grejerna som de bunkrar på sig, och så länge de går åt så är det ingen fara. Bara de kan stasha undan det någonstans och ha någonstans att förvara det.
Ja.
Den som sparar har.
Ja, men däremot, det man ska vara uppmärksam på, det är ju så att det inte blir ett missbruk av det. Så att de häller i sig för mycket tomater. Nej, men det jag menar, så att det inte blir någonting som de egentligen mår dåligt av. Att de
nej, men precis. Det, jag tycker det låter som din...
Så de är slavar din, under de här röda
mamma,
lapparna.
Nej, men din mamma och min mamma verkar ju vara glada typer. Ja. Eller liksom för det mesta.
Men vet du vad min mamma missbrukar som så här? Hon missbrukar attefallshus. Alltså hon bygger så mycket attefallshus. Hon har precis blivit klar med det. Och hon bara, jag ska bygga till. Ja. Vad ska du med till? Du är precis så här. Då tänker jag, då kan hon fylla upp det med allting hon köper.
Ja, det är inte målet, det är resan. Det är kul att bygga. Ja. Alltså, men det är det att hon tvingas ju slänga kilovis med mat också. Så att
ja, det är inte bra.
Nej, det är inte bra.
Det gör inte min mamma. Hon slänger icke någon mat.
Och med detta i åtanke så vill jag ha ett rakt svar från er här. Borde Robert lägga sig i?
Alltså jag tycker i sånt fall att man kan gå in och coacha med lite glädje och välvilja i sånt fall.
Mm, coacha. Ja. Ja eller nej?
Jag tycker inte det är något att lägga sig i faktiskt. Inte som det låter. Nej.
Han ska absolut inte lägga sig i sin mammas liv.
Tack så mycket. Hej Dilemma-panelen, jag heter Melissa. För ett halvår sedan träffade jag en underbar man, men jag håller på att bli tokig.
Oj.
Vi bor i en storstad med mycket trafik och han envisas med att cykla. Han är enormt aggressiv när han cyklar och vägrar ha hjälm. Han säger att det inte passar hans image, utan han vill vara fri och snygg när han cyklar och tycker att det är väl inte så farligt. Jag drömmer om barn och hus med honom i framtiden, men jag tror att jag kommer att få ta hand om ett vårdpaket om han inte slutar cykla. Ska jag ställa ett ultimatum? Cykeln eller jag? En stenhård dam det här. Rika Sjöberg.
Ja, jag tycker att det är hål i huvudet på honom att cykla utan hjälm i och för sig, men jag tycker inte att hon ska ställa det ultimatumet.
Nej, vad säger Josefin Kraffer?
Jag tycker det är lite skrattretande på något sätt. Jag förstår honom. Alltså, om det är något fordon man kan ha att göra med och man slipper hålla på med massa bälten och hjälmar och skit, så kan man ju faktiskt, så är det cykel.
Mm.
Och, men då, vänta nu, har du hjälm när du kör bil, Jossan?
Massa bälten och hjälmar och skit. Det är väl nästa grej som kommer. Skulle inte förvåna mig. Helt plötsligt ska man ha hjälm i bilen också. Alltså, det är så mycket så här regler kring hur man ska skydda sig och skydda sig och skydda sig. Varför kan han kan väl ta det? Jag tycker han ska ta det kanske. Hon kan säga så här, men ta det lite lugnt när du cyklar, var lite försiktig, kan hon ju säga. Men jag förstår, alltså det är en frihetskänsla att cykla fram genom stan. Det är härligt. Jag gör det.
Fritt cykla utan hjälm.
Nej, men alltså hjälmen är ju, jag vet att man ska ha hjälm och jag kommer få äta upp det här. Jag kanske kommer trilla och slå i huvudet en vacker
dag.
Kan du
äta tomatpuré annars?
Nej, men
det är allt om frisen nu för tiden.
Men,
förlåt, vad sa du, Josa?
Jag tycker bara att jag tycker han ska få fortsätta cykla, det är allt jag säger.
Okej, vad säger jag för att gå ut om
det här? Ja, han ska absolut fortsätta cykla och det finns ju alternativa lösningar. Det finns ju sån här inflatable hjälm. Vad heter det?
Ja, fy, hövding.
Har du sett
hur de ser ut? Och vet du hur tunga de är att ha på sig?
Det
är
så, ja, och det kommer i sin tur göra att han tycker att en vanlig klassisk frigolithjälm inte är så himla jobbig.
Och ibland så fäller de upp sig själva också när det inte är meningen.
Nej, för du kommer bredvid någon som cyklar som har sån, så här, tjena, åker där. Så sitter de med en kråkudd över hela skallen.
Då skulle jag hellre välja frigolithjälm faktiskt.
Men jag tycker så här, hon tillsammans är hon dödkär i en man som tycker att det inte passar hans image att ha hjälm. Då känns det lite som en tönt.
De har ett större problem än själva cyklandet.
Ja, jag tror att det är mycket större. I det här fallet är ju inte cyklandet som problem. Låt han cykla. Det är miljövänligt, det är bra, det är en frihetskänsla. Men det är väl klart att han ska ha hjälm.
Man kan ju bli ett vårdpaket på andra sätt också än att bara ramla ner för cykeln utan hjälm.
Eller? Ja. Alltså man cyklar lite lugnt så
han går igenom någon sorts medelålderskris det här. Att bara, problemet är inte att jag inte får cykla, det är att jag måste ha hjälm. Jag vill inte ha hjälm!
Vilka skönt sista ordet?
Ja, jag upprepar, det är töntigt att inte slänga på sig en hjälm. För det är sån lätt livförsäkring. Ja. Har man vänner i sin närhet eller barn som har trillat och råkat illa ut, då är det väldigt lätt att propagera för hjälm. End of discussion på den punkten. Men sen så tycker inte jag att hon har någonstans rätt att ta de besluten åt honom i hans liv. För han har sitt liv, hon har sitt liv. Och det här, ja, vill han utsätta sig för den risken, då är det hans val.
Så hon ska inte ställa ultimatum någonstans?
Nej, det tycker jag absolut inte.
En snabb fråga bara, är inte lagstadgat med hjälm?
Nej, inte för vuxna.
Det är inte det. Det är ju helt sjukt. Mer power åt staten,
alltså,
tycker jag.
Alltså faro, jag är så besviken.
Allt
på dig
ska vara statligt styrt.
Men vadå, sluta, snart kommer man behöva hjälm när man ska ta en promenad. Det här är så löjligt. Men alltså det är för töntigt. Och dessutom, Förlåt, men jag menar, man kanske har fixat håret. Man kanske liksom vill...
Ja, men då har du en hövding. Ska du fixa håret, har du en hövding. Behöver du inte fixa håret,
då
har du vanlig hjälm.
De kostar 2,7.
Ja, vet du hur dyrt det är?
Ja, men de ska vara subventionerade av staten.
Tänkte att det här med cykelhjälm blir så en het diskussion. Nästan en valfråga.
Ja.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Cecilia. Min man och jag gifte oss för ett år sedan. Efter ett tag började han ta av sig vigselringen när han sov. Och ibland glömde han att sätta på den igen. Numera har han aldrig ringen på sig. Om man har den pillar han tvångsmässigt på den. Och tycker inte att det är skönt, som han säger. Jag blir sårad av att se hans nakna finger. Jag har sagt det, men han säger bara att kärleken inte sitter i ringen. Ska jag stå på mig? Undrar Cecilia, som är lite sårad av detta, känns det som. Vad säger Erika Sjöberg?
Ja, jag tycker det är en jag tycker en väldigt ovanlig åkomma att inte vänja sig, för jag tror de flesta vänjer sig vid en ring liksom. Det kan vara lite avigt i början, men det kan ju bli problem. Jag kommer ihåg, jag glömde ringen en gång när jag åkte till inspelning av Postkodmiljonären med min förra fru, och hade inte ring i ett enda program.
Då var Hänt Extra där.
Då var det någon som skrev in på sociala medier och sa att såg ni Rickard? Han hade ingen ring på fingret.
Oj, oj,
oj. Det är livsfarligt.
Hanken är ledig.
Ja.
Stod det i stora löv.
Sen lånade jag någon plåtsak och vidare runt fingret i nästa program.
Vad säger Josefin Crawford?
Jag ser en ganska enkel lösning på det här, och det är att kör på tatuering som Pamela Anderson och Tommy Lee liksom. Man kör en sån.
Okej, vad säger du?
Hur gick det för Pamela Anderson och Tommy Lee?
Men det sitter ju inte. Kärleken sitter inte i varken ringen eller tatueringen. Men tatueringen kan han för det första inte ta av sig eller störa sig på samma sätt.
Ja, när det tar slut så stör man väl sig jättemycket på det. Men jag tycker så här, lyssna på honom. Han säger svaret själv, det är så enkelt. Kärleken sitter inte i ringen.
Ja, men hur svårt kan det vara att ha på sig en ring? Varför
man tycker, om man inte är en ringperson, man tycker att det är
vem är inte en ringperson? Om man nu har såna extrema besvär med att ha den här ringen på fingret, då får han ha det i ett halsband.
Nej, men alltså, man kan ju ha smyckesfobi, men då får han ju ställa upp på tatueringen. Om han börjar knorra kring tatueringen, ja, då är det fuffens på gång.
Men varför är ringen så viktig då?
Men den är ju inte det. Jag tycker inte att den är ett dugg viktig. Jag tycker att Cecilia gör den här av en fjärde. Den är inte viktig.
Kärleken sitter... Jag frågar Josefin, varför är ringen så viktig för dig då?
Ringen är jätteviktig.
Okej, så du är på Cecilias linje här.
Ja, det är klart att, herregud, de har väl gift sig. Varför gifter man sig för? För att få en fet ring. Nej, men jag tycker att om man gifter sig så ska man göra det med hull och hår.
Ja.
Jag är mer sån. Okej, vi kan skita i gifta oss och leva ett helt liv tillsammans, har det skitbra. Men ska vi göra det, ja, men då ska det vara pangbröllop och stort kalas och fest. Och det ska vara ringar och glitter och glamour och konfetti.
Typiskt bröllop, konfetti.
Verkligen. Det känns som att vi har fått ett väldigt tydligt svar här i det första dilemmat den här söndagen. Det är helt enkelt, om du nu inte passar att ha ringen på fingret, ha den som ett halsband då, helt enkelt. Tatuera in en ring på ditt finger.
Ja, eller en bokstav. Eller det kan vara sin partners första bokstav lite snyggt på fingret. Det är modernt, lite tufft. Det kommer kännas ungdomligt.
Och far och grot är helt på din mans linje, Cecilia. Kärleken sitter inte i ringen.
Ja, hon kan väl bränna in något symbol på mannen då, som Tengil. Det är väl bättre, som vet. Det här låter helt okonventionellt. Nej, absolut inte.
Tack.
Han är kär och så är det bra med det.
Eller så har han något på gång med dig kanske.
Oj. Tyst, Jossan.
Är det inget sen, Pontus?
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Molly. Jag hyr ut min lägenhet och har flyttat in i ett kollektiv bara för att få känna lite gemenskap. Några av dem jag bor med känner jag väl. Efter att vi hade en inflyttningsfest insåg jag att min sminkväska blivit snodd. Den var värd cirka 2000 kronor och låg öppet i mitt rum. Jag blev väldigt upprörd, men de andra i kollektivet tycker bara att jag borde ha låst in den. En av dem som bor hos mig såg en tjej sitta i mitt rum, men ingen verkar vilja fråga sina vänner om stölden. Har de inget ansvar att leta upp tjuven, undrar Molly. Vad säger Fagrot?
Nej, absolut inget ansvar. Det där är en non-win situation. Jag hade en hemmafest med, alltså det var väldigt mycket folk. Men det var bara folk jag kände, och jag fick 4 parfymer stulna. Och det går ju inte. Alltså, vad ska jag lägga ut på Facebook? Det var en jättetrevlig fest, men det fick ett snörpligt slut. Och jag vill fråga helt anonymt, vem är det som har tagit grejerna? Lämna tillbaka dem anonymt, det går inte. Alltså man ska fråga, ska man säga till sina kompisar bara, någon har, alltså tack så jättemycket för lördags, det var svinkul. Någon har tagit Mollys sminkväska. Tror de att tjuven ska träda fram och bara, det var jag, förlåt. Alltså det kommer inte Det är en förlorad sminkväska, släppte. Om du var så rädd om den, då får du faktiskt tyvärr låsa in den.
Mm. Skyll dig själv helt enkelt, tycker jag. Vad säger Josefin Kraft?
Ja, men jag håller lite med. Alltså, det är väl det som är grejen lite med kollektiv, att man bara delar på allt helt enkelt. Jag har själv bott i kollektiv, ett anarkistiskt sådant. Då var jag i och för sig ganska liten, men ingen ordning på någonting. Ett fullständigt kaos helt enkelt. Både djur och människor i en lägenhet. Och då, det är som det är. Mm. Jag kommer ihåg att min morsa tyckte det var jobbigt, för hon handlade ganska ofta, fyllde kylen och sen så var kylen tom liksom. Men det var ju kul också. Jag minns det som roligt i alla fall.
Tid.
Ja.
Vad tycker du, att hon ska bara släppa det också? Tycker du?
Ja, men jag tror sminkväskan kommer komma fram. Jag tror inte ens att det är en tjuv här. Jag tror bara att den har hamnat. Liksom, någon råkar kicka till den så den hamnar under en säng. Ofta är det så på såna här lite så här fester och framförallt i kollektiv att saker försvinner och så kommer de tillbaks.
Mm, vad säger Rickard Sjöberg?
Ja, hur mycket var sminkväskan värd?
2000 kronor var den väl?
Ja, snor något för 2000 och sen drar du.
Okej, okay. Så här gör vi kollektiv. Man snor tillbaka. Tillbaka kaka.
Ja, precis. Nej, men hur många parfymer har du?
58 stycken.
Och fyra försvann?
Ja.
Ja, då skulle du inte gnälla.
Nej, men jag gnällde inte. Nej. Jag sa ju att det var bara som man fick ta.
Ja.
Problemet hon gjorde från början var att flytta in i kollektiv, ska vi säga så då?
Ja, om det nu är ett problem, som sagt, jag tror att det kan vara nyttigt och bra för folk också att inte bli så himla så här hagalna. Det kan vara lite så här, saker kommer, saker går, det är ändå bara materiella ting.
Men vissa saker vill man ju kanske ha för sig själv. Som, nu har inte jag någon egen sminkväska, men om jag hade det och
kom igen,
älskade
nu,
den.
Rickard, slappna av.
Nej, jag kan inte släppa min sminkväska.
Fan, tack så mycket.
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Amanda. Jag är ny på jobbet och det pratas mycket politik under arbetstimmarna. Alla stryker varandra med hårs. Det skojas som att alla som inte röstar rätt inte är välkomna på arbetsplatsen. Jag vågar inte ge mig in i diskussionen, men går runt och kokar inombords om dagarna eftersom jag tycker annorlunda. Borde jag säga något? Vad ska jag göra? Säger en förtvivlad Amanda. Rickard Sjöberg. Det här är ett delikat problem.
Ja, jag sliter mitt hår redan här. Det är ju, när man kommer ny på en arbetsplats, då vill man ju inget annat än att passa in och få sin nya roll bekräftad av sina nya kollegor på så sätt att jag hör hemma här. Mm. Och om de pratar över huvudet på henne, Då får hon ju inte uppleva det här. Då känner hon sig inte som hemma.
Men hon känner väl också det att hon kan få andra åsikter än alla andra. Att alla de tycker samma sak, men hon vågar inte säga att de tycker annorlunda, för då blir det dålig stämning.
Ja.
Det är så himla synd. Alltså sånt här kan uppröra mig. Jag tycker att man ska säga vad man tycker, och det är också sånt som gör att relationer liksom blir starkare och att från början kanske det gnager lite grann och sen så hittar man någonting och så lär man sig av varandra också genom att ha olika åsikter. Jag tycker att hon ska vid något tillfälle när de sitter så här och snackar komma med en annan åsikt, se vad som händer, våga röra om i grytan som man säger.
Jag håller med. Jag tror inte hon har så mycket på att förlora, för att oavsett vad hon tycker, så om hon jobbar där länge, hennes åsikter kommer komma fram förr eller senare i alla fall. Mm. Så att, då kommer hon se att det är skillnad på folk och folk, och det är helt okej. Det får vara så.
Vad säger Fager ut?
Jag tycker att det är himla knivigt det här alltså, för att jag har råkat ut för liknande situationer och man känner, I don't want to know. Jag vill inte veta vad du röstar på. Jag vill inte veta dina politiska, relativt mossiga åsikter. Nu generaliserar jag väldigt hårt. Jag antar att hon jobbar på en plats där man kanske röstar lite mer åt det högre blocket. Eftersom det är oftast de som brukar paradera att liksom, man måste rösta rätt. Du vet, hon kan väl liksom...
Jag skulle nästan säga tvärtom.
Det tror jag har med
nu ska inte ni börja här nu. Nu. Tala inte emot mig nu.
Då ska du ser hon själv.
Ja. Då ska hon börja så här, tänker jag. Att hon subtilt ska smyga in sina... Hon kanske kommer till jobbet och... Nej, men vad har jag väskan? Här ligger både en hammare och en skära. Oj då! Alltså lite så här... Subtilt bara. Sitter och lyssnar lite på musik lite för högt och man hör... Så Ajusa rochemiras publik svabot.
Alltså, du kan texten.
Ja, jag tog risklektioner i skolan. Hon tvingade oss. Eta get nash palchevski.
Det var andra versen, det räcker så. Jag måste stoppa det där. Josefin, vad säger du?
Nej, men jag bara menar att jag tycker att det är så konstigt, den här rädslan för att det blir dålig stämning.
Bara för
att man har liksom olika åsikter om saker. Tvärtom, det kan bli jättegod stämning av det. Man kan dessutom utvecklas av det. Det är ju sånt som gör att hjärnan liksom taggar till. Alltså jag har varit i en relation en gång med en snubbe som tyckte att jag alltid skulle hålla med honom om allting. Annars så börjar vi bråka. Väldigt, väldigt konstigt. Och det är ju liksom, det är det här är. Varför ska hon tänka så? Tänk istället att det blir intressant och spännande. Och jag tror att hon kommer få respekt av det också. Att hon säger vad hon tycker. Hon kanske är jättebra på att argumentera för sin åsikt.
Jag tror hon skulle hjälpa de andra i gruppen också. För ofta är det så att väldigt många i grupp som tycker samma sak. De har slutat att tänka igenom sina åsikter. För att
precis,
de
går runt och så här ryggdunkar varandra. Exakt. Det blir tråkigt.
Det var som att du läste hela Sverigedemokraternas valmanifest. De har slutat tänka igenom sina åsikter. De bara håller med varandra.
Sitter du och slår mig med Sverigedemokraterna i huvudet?
Nej, det gör jag absolut inte.
Okay. Men jag tänker så här att om Amanda känner att hennes kompisar tycker att det blir dålig stämning, då ligger det i hennes ansvar också. Hon behöver ju inte plocka upp deras känsla att det blir dålig stämning. Så om hon känner sig helt obesvärd av att ja, ni får tycka vad ni vill, men så här tycker jag, då blir det ju inte dålig stämning, tror jag.
Jag tänker lite på när man gick i skolan. Jag började en skola en gång i mellanstadiet. Jag hade bott i Göteborg ett tag, kom tillbaka till Stockholm, började i en skola i Gamla stan. Och jag gick dit då med mina typ röd-rosa randiga tights. Vi såg lite tossig ut, kanske de tyckte. I den skolan så hade alla Salomon-ryggsäck och likadana kläder, och det var Lacoste-tröjor och sådär. Och jag var väl ett skojigt, lite konstigt inslag i början, men jag tog plats liksom. Och man blir ju accepterad även om man inte är likadan.
Därför att du tog det som någonting naturligt, att så här ska jag vara. Och jag tror, då blir man ju accepterad. Och det kommer hon också bli. Om hon på ett självklart sätt säger att så här tycker jag, kul att ni tycker annorlunda. Nu går ju vidare i livet och så är det bra. Och vi som jobbar i media, vi har varit med om det många gånger. Att vi gör någonting som vi tror egentligen är någonting felaktigt, en blunder, vi gör bort oss i tv eller i radio och så vidare. Man råkar rapa i direktsändning. Men så länge inte jag som gör det här accepterar att det här är att göra bort sig, utan jag ser det inte som att göra bort sig, utan jag ser det bara som att det är något som händer som jag ska ta mig ur. Då kommer inte publiken heller uppfatta det som att göra bort sig. Och jag tror att Amandas kompisar kommer att hitta det här också.
Är vi för rädda att prata politik överhuvudtaget på jobbet?
Ja!
Ja, och överlag.
Då gör vi det. Vad röstar du på förhållet?
Rött!
Vad röstar du på?
Rödgrönt.
Och Erika Sjöberg?
Jag röstar i mitten någonstans.
Ja, och jag
Centern,
är
alltså.
Liberal!
Är du det?
Jajamensan.
Det går ju bra för er nu, Anders S. Nilsson.
Ja,
så där får man väl säga.
Ja, fast det är mer åt Centerpartiet, tror jag.
Ja.
Det blir tyst.
Säg vad du vill. Var det inte blunder där?
Jag upplevde inte det så.
Okej, då var det inte det.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Anton. Jag har dejtat en superhärlig tjej sedan några månader tillbaka. Hon och hennes familj älskar att vara i sitt fritidshus. De spenderar semestrar och helger i den stugan. Problemet är att det luktar hemskt där. Jag vet inte om det är mögel eller om det är husets lukt, men stanken fastnar i mina kläder efter att vi har varit där. Hennes föräldrar har inte så god ekonomi, så de kommer nog inte ha råd att renovera. Jag är dessutom rädd att de kommer att ta det personligt om jag inte gillar deras sommarstuga, eftersom de är så himla frälsta i den. Vad ska jag göra, undrar Anton. Och du räcker upp ett finger, Faro.
Ja, alltså i kunskap av att jag ändå också jobbar som doftambassadör, så är väl jag liksom expert i det här området. Och han ska således ge mamman en överkonsumtion av doftljus.
Mm-hmm.
Doftljus, eller liksom han kan också ge såna här rökelsestickor som han ger mamman. Och det här doftar så gott när man tänder.
Hur många doftljus som man får 100 spänn på Lidl?
På Lidl, men då doftar de bubblegum sugar pie och så bubba bubba. Nej, han får gå till Nordiska kompaniet eller till Åhléns och köpa 4-5 doftljus som han ger mamman en gåva. Och så kommer hon och, vet du vad jag tänkte?
Fint inslaget skulle vara också.
Det skulle vara mysigt att ha dem här i sommarhuset. Skulle det inte det? Tända en sen höstkväll. Mm. Då försvinner doften.
Doftljus.
Min lägenhet är impregnerad av doftljus kan jag säga.
Okej. Okay. Josefin Kraft, vad säger du?
Jag är lite orolig. Jag är också väldigt känslig för just dofter och lukter som det här verkar vara.
Men du blev utskälld på restaurang nyss för att du använde för mycket parfym.
Ja, men det var ju, hon var ju galen den här kvinnan.
Det är
jag tycker i alla fall att han ska kliva in med hull och hår i familjen. Det här är ändå en sommarstuga som alla tycker om och det kan vara väldigt trevligt och jag tycker att han ska helt enkelt...
skiten.
Nej, men han kan ju gå, han kan plocka lite, han kan städa och under tiden kan han också forska lite i var den här äckliga lukten kommer ifrån.
Förmodligen är det mögel.
Nej, men det kan vara mögel, det kan vara något som ligger och rutt, någon dörrotta som håller på där och förmultnar bakom diskon. Alltså det finns ju massa olika saker.
Kliva in och styra upp helt enkelt.
Ja.
Han skrattar så han kiknar någon
anledning. Den jävla synen när han ska gå runt och reka lite och familjen bara, vad gör du? Ja, det lär ju ligga någon dörrotta här bakom sin.
Nej, men jag har ju själv ett landställe och just döda möss till exempel har ju en väldigt pikant lukt. som man, då får leta efter.
Rickard Sjöver, vad säger du? Vad ska han göra?
Å ena sidan så tycker jag då att i ett förhållande, man får ge och ta. Mm. Man kan inte gilla allt. Man åker till sommarstugan och så är man där och så har man trevligt. Och så nästa gång så är man på hans ägor och hans släkt och så vidare.
Yes.
Men å andra sidan så kan det ju vara någonting hälsofarligt här. Om det nu stinker så vedervärdigt illa. Och då gör man ju dem en tjänst genom att lyfta lite på fingret och säga, vänta, känner ni något som...
Rickard och Josefin tycker att du ska säga någonting. Vad säger far? Du får sitta här.
Jo, men det skulle ju också kunna vara så. Det verkar som att han har hakat upp sig mest på är att det sitter kvar i hans kläder. Han skulle ju kunna skaffa sig en liksom sommarstugeuniform som han hade på sig varenda gång. Jag har samma outfit varenda gång jag är där. Den är helt impregnerad av den här liktoften. Mm. Nu är jag här och då har jag den här.
Menar du, far, att han ska dölja den här hälsofarliga stanken från mögel och svamp och allt vad det är i doftljus?
Ja, men alltså är det så? Det är ju det jag har gjort i min lägenhet.
Det är fruktansvärt. Ja, det är... Jag vet inte om, alltså, jag tycker att stanken alltså, det... lite doftljus nästan värre än mögel.
Ja, alltså det kan bli riktigt äckligt tycker jag. Ibland när man kommer hem till vissa sådana
som... Rosslik och jasmin.
Det är kvalmigt.
Ja, det blir så här slibbigt på något vis. Det känns
mögel
som att,
är hemtrevligt.
Ja, mycket trevligare. Jag håller verkligen med dig där. Men doftljus, det är som gammal toalett. Som en sån här kärringtoalett luktar man då. Efter ett tag.
Jag älskar doften av kärringtoalett.
Farao som kom. Han kommer därifrån som en kärringtoalett.
Tack så mycket.
Sant.
Hejsan Dilemma-panelen. Jag heter Manfred. En kille i vårt kompisgäng är besatt av att hålla i frågesporter. Så fort det är en födelsedag, kräftskiva eller AV så har han styrt upp en frågesport. Det är många och svåra frågor. Några i gänget älskar det och alla måste vara med. Annars förstör man stämningen som man säger. Han kan dessutom ta det personligt. Han har ju jobbat länge med frågorna, menar. Även om man avviker snyggt så är ju alla andra upptagna. Hur kan man stoppa frågesporten på ett snyggt sätt, undrar Manfred. Vad säger Josefin Crawford?
Ja, men det här med frågesport kan ju faktiskt vara jättekul. Problemet här är ju att den här snubben, han gör för många frågor så det blir lite långdraget, dessutom lite för svåra. Så det enda man kan göra här, det är att kliva in och bli hans kompis och inför nästa fest helt enkelt. Får jag vara med och preppa den här frågesporten? Och då kan man smyga in lättare frågor och så kan man också säga, men du, 30 frågor, lite mycket. Ska vi inte bara ta, vi kanske kan ta 20 eller dela upp det. Vi kan ta 15 tidigare på kvällen och så 15 senare och så blir aldrig de andra 15 av ens en gång för alla är så fulla. Alltså en sån lösning.
Jag har en känsla av att frågesportsfanatiker vill gärna sköta frågorna själva. Att de inte, du jobbar ju mycket med frågor, hur är det på jobbet?
Jag tycker det är roligt att min kompis Manfred har hört av sig. Han har blivit hörd. Och det är egentligen mig han pratar om. Nej, men jag... Ja, det kanske är så att frågesportmänniskor väl tycker om att bli hörda.
Men de är ju speciella människor som alltid vill styra frågesport. Det är allting. Det ska alltid vara en quiz. Quiz. Mm. Ja.
Och...
Hur hanterar man sådana, Rickard?
Ja, man... Nej, jag tycker det var väl en bra idé det där. Ta det med en klackspark liksom. Försök att få honom på andra tankar och...
Det känns som att han inte ens har lyssnat.
Ja, men jag tycker, vad ska man göra?
Jag tyckte det var bra som Jossan sa att
jag blev så paff här eftersom det handlar om frågesport och jag har gjort 1050 frågesportprogram.
100% inte det som vi sa.
Men vadå? Ta det med en klackspark. Du ska också börja svara på allting. Men
är det inte samma sak återigen här, att du måste säga vad du tycker liksom. Mm. Du kan inte hålla på och finta honom om han är pain för sällskapet. Om han håller på och ska ha frågesport hela tiden, det är jättetråkigt. Tycker till och med jag som tycker om frågesport.
Så du kan man stoppa honom som ett snyggt sätt, vad säger FO?
Ja, jag tror ju på det här med att vara passive aggressive och spela spratt. Det är ju min melodi. Mm. Och jag tror att, absolut att det här är ett typiskt fall där man ska ge honom av hans egen medicin. Mm. Så nästa gång det är kräftskiva eller middag, då ska man säga så här, vet du vad? Nu är det jag som har quiz. Nu är det spännande, förstår ni? Och då ska han ha ett slagerquiz eller någonting. Något som den här killen absolut inte är intresserad av. Och så ska han ha sån här liksom... Ja, men fråga nummer tre. Vad kom Slobodan Möhöba i Rumäniens uttagning 1983 på för plats? Alltså det ska vara sån här som man bara... Oh, det här är inte ett dugg kul. Och sen han bara... Nej, just det. Ska man säga till honom. Just det. Mm. Vad ska man ge honom?
Men har de sjukdomsinsikt, de som arrangerar frågesport?
Nej, men då inser han, det här är ju dumt.
Han kommer börja googla det stenåt och sen kommer han till ett
ja, nej, men han, nej, man får inte googla. Det här, okay. Det här är ett uppvaknande. Han ska ge honom ett uppvaknande. Mm. Okay. Det här.
Ge honom ett uppvaknande.
Ja, men det får han ju om man berättar för honom att det här har gått för långt.
Nej, men det är jättesårande för att han tycker att det här är hans sätt att
höra till. Det går inte, Rickard.
Ska man skoja med honom istället? Liksom?
Ja, gör det roligt på hans bekostnad.
Ja, men då blir det ännu jobbigare för honom.
Ja. Jag tycker ni... Ja, nej.
Just har du precis det ordet.
Ja, det är att gör frågesporten ihop med honom nästa gång.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen, jag heter Rebecka. Min 16-åriga son är nästan sjukligt fäst vid sitt gosedjur. Han har haft det sedan han var 2 år gammal. Han sover med den varje natt. Han har den alltid i ryggsäcken när han lämnar hemmet. Han är aldrig mer än några meter ifrån den. Vi har försökt ta den ifrån honom. Vi har gömt den i dagar och då har han blivit extremt deppig. Han fungerar bra annars, har ett socialt liv och så vidare. Den begränsar ju inte direkt hans liv förutom att han alltid måste ha med ryggsäcken med nallen i. Så borde vi göra något, undrar Rebecka. 16-årig son, besatt av en nalle som man har i ryggsäcken. Josefin Crafoord, vad säger du?
Nej, men jag tycker att det är lite mysigt på något vis. Alltså lite gulligt sådär. Det begränsar ju ingenting. Och jag tror att det har blivit lite som en maskot för honom. Lite som en, kanske till och med lyckoamulett. Eller någonting.
Men
att
lite chihuahua kanske?
Ja, och jag menar, hade det varit ett riktigt djur då hade det varit mer komplicerat. Nu är det ändå bara en liten nalle som ska med i ryggsäcken och som man sover med och sådär. Och jag ser det inte.
Du ser inte osunt i det att man är 16 år gammal och har ett gosedjur som man måste ha med sig?
Men egentligen inte, för att för honom är det liksom att ja, om gosedjuret inte är med, då funkar inte hans vardag. Jag tror att det är nästan som en, vad kallas det för? Ett tics.
Mm. Då måste man fråga, sig, varför funkar inte hans vardag utan det här gosedjuret?
Jo, men jag tycker inte alla behöver vara likadana. Jag tycker inte alla måste vara...
Men det här med att klippa navelsträngen, inte bara mot föräldrar utan även kanske mot barn.
Nej, men varför ska det klippa?
Vad säger Rickard Sjöberg?
Jag håller å ena sidan med dig om att det är inte hela världen. Men om det är så att kopplingen till gosedjuret representerar någonting annat som är i kaos i hans liv, då måste man börja bena i det. För det en sanning om tvångshandlingar som en del människor har till exempel, det är att man vill knäppa av och på lyset ett visst antal gånger innan man går och lägger sig för att känna trygghet i att jag har gjort mitt. Även om det är en simpel tokhandling som att knäppa av och på lyset. Mm. Om någonting annat är kaos i mitt liv, då kan jag i alla fall kontrollera det här. Det kanske är turbulent i hans liv någon annanstans och då knyter han upp sin trygghet till det här gosedjuret.
Nu fick vi pannan i djupa väg.
Ja, men jag är faktiskt helt och hållet med på Josefins spår här. Jag tror man inte ska göra så stor grej av det. Jag tror att man ska se det mer som en lyckoamulett eller som en... Jag tror att felet som vuxenvärlden gör när man kliver in här, att man fokuserar på att det är just ett gosedjur, att det är någonting som har med en svunnen tid att göra. Hade det varit en sten eller en träbit eller en stjärna eller någon symbol, då hade man inte tyckt det var konstigt. Då hade man tyckt det var lite så här, han är lite mystisk och skrockfull. Now it happens to be a bear, du vet. Ja, men okej. Vad hände med Christopher Robin? Vad hände med Paddington? They earned a lot of money out of that bear.
Men
write a book!
Någonstans måste man väl lämna barnlivet. Alltså, om du var 25, när du var 25 och du skulle ha Hello Kitty-inredning och rosa flickor.
Ja, men nu drar du på höga växlar. Nej, jag har ju bara där i ryggsäcken.
Ja, men jag tror inte... Jag kan säga, okej, nu kommer jag med ett avslöjande här. Men håll i er. Men jag hade snuttefilt och... sög på tummen tills jag var 12. Det är ändå ganska länge.
Jag var 34 för det skulle
säga. Men jag menar det är ändå ganska så här, det är många nog och inklusive jag själv förstod ju att det var det gör man ju inte. Så det var ju lite problematiskt för mig när jag var på seglarläger och såna saker det här med snutten och så.
Mm.
Men jag tror...
Men du tycker det är ingen fara och färde? Farogrot och Josefin tycker ingen fara och färde.
Och jag vill också bara en liten parallell till. Jag till exempel skulle inte kunna tänka mig att leva ett liv utan husdjur. Och för mig, jag har gjort det en jättekort stund och jag tyckte det var fruktansvärt. Jag måste ha ett husdjur, ett levande djur alltså, hund eller katt. Och det kanske är så att han också känner så här att det blir tomt utan det där. Mm. Gossenallen.
Okay. Medan du vill gå lite, gräva lite djupare det här i
sjö. Ja, i alla fall vara lyhörd för. Kolla hur killen mår liksom, i allmänhet. Det kan finnas något annat. Och annars så, ja, låt han ha sitt gosedjur där. Han kommer förmodligen inte ha det där när han är 32 då.
Write a book!
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Agnes. Tack för en bra podd. Vill du börja med? Jag och min kille tackade ja till att jobba i Thailand för ett år sedan. Planen var att vi skulle jobba här ett år och sedan flytta hem och skaffa barn. Nu har han ångrat sig, men vi är 28 år och jag känner att jag vill ta nästa steg i livet. Han säger att han inte vet säkert när han kommer bli redo för det. Jag har alltid varit rädd för att fastna, att bli en medelålders dykinstruktör i Sydostasien och hävda inför alla att jag lever drömmen. Hur länge kan jag vänta? Undrar Agnes. Rickard Sjöberg.
Ja, jag tror hon har väntat klart eftersom hon skriver det här brevet.
Ja.
Det som komplicerar det hela det är ju att hon fortfarande känner för den här killen.
Mm.
Väldigt, väldigt mycket. Men det är inte ovanligt att människor tar olika steg i livet åt olika håll och då får man ta konsekvenserna av det.
Hur kan de gå liksom halva vägen var?
Ja,
jobba i Dubai.
Ja, Doha. Dykinstruktör där istället. Ja, nej, men man kan ju försöka komma överens om att nej, men nu tar vi 2 år i Sverige och så känner vi på det ett tag och leva ihop där.
Vad säger Josefin Crafoord?
Jag tycker hon ska dra så fort hon bara kan. Lämna honom där och stick. Och så kommer...
Även om hon älskar honom. Och...
Ja, absolut. Det är inte som att han dör bara för det. Alltså, han är ju kvar där och lullar runt. Mm. Så han kommer ju också känna att han saknar henne då. Och förmodligen komma efter. Ja, då är det bara att se till att bli gravid. Och då är allt som hon vill.
Game on!
Ja, nej, men jag tror att det handlar om att vara snabb i vändningarna för att få saker att hända. Och hon känner, nej, jag är färdig med det här nu. Och han dessutom säger nej, jag är inte redo för barn och det. Nej, men bra, hej. Och försvinn fort. För då kommer han bara, oj, shit, vad tog hon vägen och vad gör jag här?
Nej, men jag håller faktiskt helt och hållet med Rickard. Jag tänker att man får sätta sig ner och resonera.
Halva vägen var.
Vad var det han sa nu?
Två
i Sverige.
Ja, jag tror inte bara vägen var. Jag tror
kommer överens om 2 i Sverige så gör det funkar där.
Oh, nej, men vet du vad, då håller jag nog inte med Rickard. Då ändrar jag mig igen, förlåt. Alltså, jag tror inte på det heller. Jag tror att man ska liksom rycka av det som en plåster. Att man
får säga, håll med mig, precis.
Ja. Jag håller med Jossa då.
Ja. Jag håller med Jossa. Jag tror att man får säga så här, vet du vad, det här är jag i livet. Det här är inte vad jag söker. Prova 2 år. Alltså, det är en sån stor grej att flytta tillbaka till Sverige och skaffa lägenhet och jobb och allt sånt. Jag tror inte man kan prova det bara.
Ja, men då ger man i alla fall kärleken en chans.
Ja, men jag tror det här med svårt. Att prova och planera. Nej, ta kommandot bara.
Mm.
Bestäm hur du ska vara.
Och skulle ju kunna mörda honom också.
Det är verkligen bra påstått. Bra påstått tycker Josefin Crafoord. Dra utan att tänka efter direkt. Bara stick för det som känns
för
bäst.
För att också markera. Vad,
då kommer han säkert efter.
Ja, det är det som jag vill komma till där.
Ja, han kommer inte att komma efter. Nej. Jag tror inte på Josefins förskönande version
av det här. Men det går inte att snacka.
Men en del killar behöver liksom wake up call. Och så höra att
han... Wake up call. Sen träffar han en unga australiensiska.
Ja, men då får det väl bli så.
Höra
den nya tanken, säga nej till den. Och så gå och lägga sig och sova och vakna sen. Och känna att ja, men det kanske ligger något i det där hon sa. Och så börjar man resa mot ett nytt liv.
Alltså det finns inget mer effektivt än att lämna killar snabbt om man vill ha dem.
Det får bli sist då, tack så mycket. Faro Gro, tack så mycket för att du kom hit.
Tack själv, Anders Hessingsson, så alltid lika kul.
Tack så mycket, Josefin Crafoord.
Tackar, tackar, tackar.
Tack så mycket, Rickard Sjöberg.
Tack, Anders.
Och sen ska du där hemma mejla in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Nu så, är det slut?
Ja,
söndag, här kommer vi. Jajamensan, vi ses nästa vecka. Ha det gött, hej hej!
Hej då!